Hej, välkommen till spoilervarning. Ni lyssnar på del 2 av vår julspecial där vi pratar om Die Hard. Vi ber om ursäkt för något knackigt ljud. Die Hard släpptes 1988. Den är regisserad av John McTiernan och den har såklart Bruce Willis i huvudrollen. Det här är en av mina stora darlings sen tidigare.
Mm. När man pratar film med Linus så är det du väl en av de filmer du nämnde ungefär varje gång. Vi pratar om film på något sätt. Jo, men så fort vi kommer in lite på action på något sätt så är det ett exempel du gärna drar.
Det är ett bra exempel på en actionfilm. Så det är därför det gärna kom upp. För att vi ska inte säga för mycket om det nu. Utan vi ska väl på lite tveksamt manér.
Och för lite er som inte... manér. Ja, både och faktiskt. Men för er som inte förstod den första referensen så är det då till podden Tveksamt som... recensera svenska tveksamma filmer.
Ja, vi har ju recenserat varken svenska eller tveksamma filmer. Men vi snor lite deras koncept också. För det är tydligen vår grej att sno andra poddars koncept. Så vi ska gå igenom handlingen lite snabbt.
Vi snor till och med deras catchphrases. Bra.
Is there any Christmas music?
This is Christmas music!
Filmen inleds med att vår huvudkaraktär och hjälte John McClane landar med ett flygplan i Los Angeles.
Han landar med ett flygplan, han landar inte ett flygplan.
Ja, han hade antagligen kunnat flyga. Jag har inte sett uppföljarna, men han kan väl antagligen
flyga flygplan. Vänta. Du har inte sett en enda uppföljare till Die Hard?
Detta var första gången jag såg Die Hard. Överhuvudtaget. Så...
Du noterar min chockade tystnad. Okej, detta var något jag inte ens visste om dig.
Att jag inte hade sett det här, nej jag vet. Det är så märkligt, särskilt för en actionälskare. Mm. Men
ljud.
Så är det. Okej, han landar i vilket fall med ett flygplan på LAX och blir sedan upphämtad med en limousin för att åka till ett hotell där hans frysföretag har en ljudfest.
Ja, nu snabbar du på väldigt mycket här. Du missade en del viktiga saker vi måste gå igenom. För det första... make fists with your toes.
You want to know the secret to surviving air travel? After you get where you're going, take off your shoes and your socks. Then you walk around on the rug barefoot and make fists with your toes.
Fists with your toes.
I know, it sounds crazy. Trust me, I've been doing it for 9 years. Yes, sir, better than a shower and a hot cup of coffee.
Jag vet inte om jag inte var riktigt uppmärksam under den här delen, men jag... fattar inte riktigt, var det mot jetlag eller vad anledningen att man skulle göra det?
Jag är inte heller riktigt, det är någonting med att det har någonting med flygande, men det var just jetlag eller bara det här att inte gilla flygning, så att när man ska varva ner efter flyget så berättar jag, så ska man göra, ska man ta av sig strumporna och
make fists with your toes
i heltäckningsmattan, vilket då är John McClanes stolsgranne berättar för honom.
För jag blev så... jag försvann lite från hela limoresan sen för att jag höll på att googla det här med fissing with your toes och försökte förstå vad det syftade på.
Jag tror inte det är någonting förutom i Die Hard. Jag tror det är någonting specialskrivet för Die Hard att man ska...
Och så var ändå med på någon sån här lista över men du ska dricka vatten och du ska gå runt rummet och du ska göra det här.
Det kan vara en gammal huskur mot flygning, att make fist with your toes. Det måste ju vara i alla fall en amerikansk grej, för att vi har ju inte heltäckningsmatta överallt i alla hus hela tiden, vilket de har i USA.
Nej.
Vilket är konstigt.
I den här kan det ju också vara, alltså i och med att Die Hard ändå är en ganska gammal film, så kan det här ju ha kommit till på listerna i efterhand som någon form av homage till det. Det är inte säkert att det ens funkar. För i den här filmen så är det ju mer bara en plot device för att han ska vara barfota i filmen.
Det kommer vi till. Hans barfotahet. Det är också en stor grej. Det är mycket så här, det är mycket saker som jag... Det kanske bara jag som tycker något som känns så här ikoniska. Make fish with a toe-scenen är den första.
Vad kommer sen då? Vad var det mer jag hoppade över?
Det är ju vem som plockar upp honom. Nej, först och främst så tänkte jag på det. Det var väldigt tydligt, för han går av planet och han går och plockar upp en enorm björn som han då ska ge till sina barn, antar jag. För det är ju jul, det är därför vi ser den här filmen. Det är ju jul när det händer, för att jul i liksom Los Angeles är ungefär som högsommar här, så det går inte att se så mycket. Men han har köpt en stor björn. Och när han hämtar upp den så tar han en cig på flygplatsen. Och det är en sån tydlig tidsmarkör.
Att han kan ta den inne på flygplatsen.
Ja, det är så här, 88, då tar man en cig på flygplatsen. Och bara för att driva in vilken tid det är ännu mer, så har vi så är det ett par bakom honom som hoppar upp. Och hon har, han har så här en tjocktröja knuten kring magen.
Och det här tänkte jag på, hon hade sån här typ... Ja, men sådana här aerobicsbyxor på sig väl?
Ja, och typ en magtröja.
Ja. Och, det var, och då sa han, det här har jag också antecknat faktiskt, fast vid ett senare tillfälle, för att han säger en replik där som han också säger senare, som är fucking California.
Ja, för han kommer ju från det lite kallare, lite hårdare New York. Han är ju New York police officer, vilket han redan har hunnit berätta en gång i filmen, för det är väldigt viktigt. Det är för hans karaktär. För han är ju lite av den här... Alltså, han är ju den här riktigt typiska, klassiska polis som är jätteduktig på sitt jobb men inte så himla bra på familjen.
Ja, och också lite den här som går mot reglerna, typ dödligt vapen.
Ja, jo. Han och... han är väl en lite mindre trasig version av Mel Gibson i Die Hard.
I
dödligt vapen. Som var det jag sa hela tiden.
En annan tanke jag hade precis där i början var att shit vad gult det är. Är det en Fincher-film jag tittar på?
Ja, men det var att visa att det är Los Angeles. Hade de varit i New York hade det varit mycket blåare.
Ja, men ni ska vara så soligt. Eller vad är tanken? Eller är det att det ska
varmt
se...
ut?
Jag tänkte bara säga, är det gammalt? Är det där precis så? Men nej, det är väl värmen då?
Det känns ju lite som så här lite gammeldags berättande eller Fincher berättande som säger att, eller filmande, att ha allting väldigt starkt färgkodat.
Och istället för att färgkoda genom typ scenografi och kläder och sånt, så lägger man ett fett filter på det.
Fint. Det är mycket enklare.
Vad händer sen då? Han blir upphämtad med den här björnen.
Innan dess redan så får vi ett klipp till festen som man ska till, vilket är på Nakatomi Towers, eller Nakatomi Tower, som är ett företag som gör någonting viktigt.
Väldigt oklart vad de faktiskt gör.
Med tanke
gör.
På hur mycket pengar som är inblandat skulle jag tro att de är lite börsiga.
Mm. Det känns lite så på stämningen på den här festen också. För det är någonting jag har antecknat om. Att jag tycker inte det verkar vara en jättekul filmafest alltså.
Nej, eller man får inte säga... Nej, det är det ju inte för vad som händer på den. Men man får inte säga jättemycket från festen. För att Holly är ju typ aldrig på festen. Alltså Holly som nej. Då är John McClanes fru... Är hon ju, fast hon ser det inte riktigt som att hon fortfarande är det. Medan han gör det. Mm. De har lite skilda olika syn på sitt förhållande.
Det jag mest syftade på det här med att det var en tråkig fest är väl det här att det spelas stråkmusik. Av en stråkorkester som man aldrig får se, men jag antar att den är live där.
Det tänkte jag inte ens på.
Hur kan du inte tänka på det? Det är ju den här Four Seasons-låten. Är det Mozart eller Beethoven? Jag vet inte vem. Den spelas efter texten också. Väldigt känd stråklåt som går genom hela filmen.
Ja, men det är väl lite... Det är så de rika festar.
Väldigt tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
Men en av de viktiga sakerna här är att vi presenteras för Ellis. Och Ellis är en sån här riktig douche som du idag inte ser utanför ganska överdrivna komedier. För att han hade den, alltså i en film som kommer idag så köper du inte att någon är that much of a douche.
Nej, alltså jag var ju ganska, det är väl en av anledningarna till att jag direkt tyckte han var ganska ointressant för att det kändes väldigt så här, man köper ju inte det. Det kändes lite gammalt. Då kändes den lite daterad faktiskt. Förutom det röken och de fyra byxorna och det gula filtret.
Jo, jag förstår det, för att han är verkligen, han är ju så otroligt överdrivet osympatisk.
Hey Holly, what about dinner today, huh?
Harry, it's Christmas Eve. Families, stockings, chestnuts, Rudolph and Frosty. Any of these things ring a bell?
Actually, I was thinking more of mulled wine, an ice aged brie, and a roaring fireplace. You know what I'm saying?
Han stöter ju på Holly. Eller stöter på Holly, som avfärdar honom ganska, på ett sätt som man, det är ganska tydligt att hon har avfärdat honom tidigare.
Här måste jag också säga en till grej om att det känns daterat. Och det är ju kanske en väldigt ytlig sak. Men alltså, Hollys utseende är ju så jävla 80-tal. Alltså, jag kan liksom inte ens riktigt köpa... Förlåt, men varför han skulle vara intresserad av henne? För i nutid så hade hon ju varit tönten i filmen. Och då är hon såhär, ja, hon är duktig på sitt jobb. Men hon är också inte intresserad och inte skitsnygg heller. Så jag fattar inte varför han håller på.
Det var inte en tanke jag hade faktiskt.
Nej, det var bara något som jag tänkte. Men det kan vara för att hon har fruktansvärt fult 80-talshår och någon stor kavaj med axelbandet.
Ja, men nu måste du tänka att det här var ju faktiskt 80-talet. Så...
Ja, jag vet. Men det fanns ju snyggare tjejer på festen.
Ja, men det hade ju inte varit så bra för plotten. Hallå?
Nej, okej. Men då kunde de ha castat en snyggare
skådespelare. Så ytlig du är.
Jag vet, det här kan också ha att göra med att den här skådespelaren som spelar hon, Holly, som heter typ Bonnie Bodelia eller något i den stilen, är med i en tv-serie som heter Parenthood som jag tittar på nu för tiden. Och då är hon jättegammal och jätteopererad, så jag kan inte riktigt ta henne på allvar i Die Hard. Det är någonting creepy med att hon inte riktigt har förändrat utseende sen Die Hard till nutid, som gör att det känns lite så här. Lite drottning Silvia-aktigt.
Att Bruce Willis har inte ändrats så mycket heller egentligen.
Han var ju ganska mycket snyggare i det här än vad han
är nu. Jo, i och för sig. Här är en annan spännande grej som jag undrar. En liten detalj som jag undrar. Är detta en tidsmarkör? Eller är det jag som övertänker det? För när Ellie stöter på henne så gör han ett förslag. Det ska vara ett nice mulled wine. Jag vet inte exakt vad mulled wine är. Men det ska det vara. Och en... A nice aged brie. Var brie, alltså brie just på den här tiden någonting lite fancy? För idag är ju brie det du köper liksom.
Som fattig student,
ja.
Typ, när du ska ha lite ost och kex.
Ja, det är ju verkligen fattigmansost. Eller det är fattigmansost, det är det inte. Men det är så här fancy ost för folk som inte är fancy. Men det här ska ju ändå vara att liksom de är lite... De är ganska välbärgade. Är det verkligen bjuder man hem någon på brie då?
Det var väl kanske så. Den kanske har bara blivit någon form av inflation av brie de senare åren. Liksom, så att den bara sjunkit i världen.
Det kan också vara en amerikansk grej. För amerikaner och ost är ju inte... Alltså de smält ost är de ju rätt bra på. Men jag vet inte hur bra de är på annan ost. Ja, men de är färdigskivad ost och sån skit.
Färdigskivad i... separata plastförpackningar och sånt där.
Men jag ska försöka röra oss lite framåt. Nästa som händer är att Holly ringer hem till ungarna. Vi presterar att hon har barn, vilket egentligen, alltså de har en ganska liten, visst de har en liten del senare i filmen, men ungarna har egentligen inte jättemycket poäng för filmen.
Alltså poängen för filmen är väl, jag vet inte, att det ska kännas ännu mer naturligt varför han kommer till Los Angeles.
Ja, okej. Okay. Det hade känts konstigt om han kom dit för att träffa sin exfru annars. Eller fru, exfru. Ja. Här får man också säga att han har ju bara sagt att, eller om han ens har sagt att han ska träffa sin fru. Och här får man väl en liten indikation på att det inte alltid är jättebra för att hon lägger ner familjeporträttet. Vilket blir viktigt för storyn sen.
Mm. Väldigt bra plot device i den också faktiskt.
Nu blir han egentligen, nu är vi framme att han blir upphämtad. Och han blir inte bara upphämtad, han blir upphämtad av Argyle.
Hey, I'm John McClane.
Argyle, I'm your limo driver. Nice bear.
Som är en av de två mörkhyade människorna i filmen. Nej, tre, förlåt.
Oj, tre. Faktiskt.
Ja, gud. Fyra, om man räknar en av agenterna, herregud.
Argyle är väl liksom yr-stereotypen för hur svarta män oftast porträtteras på film.
Relax, we got everything in this mug, man. Look at this, CD, CB, TV, telephone, full bar, VHS. If your friends have to trot, know a few mama bears we can hook up with.
Jo, lite såhär ung, ball, hip.
Ska jag prata med lite slang, spela lite coola beats på sin bilradio.
Ja, nu får vi höra lite julmusik. It was December 24th on Hollis Avenue at the dark. When I seen a man chilling with his dog in the park. I approached him very slowly with my heart full of fear. Looked at his dog, oh my god, a ill reindeer. But then I was feeling good, the man had a beard. And a bag full of goodies, 12 o'clock at night. So I turned my head a second and the man was gone. But he must have dropped his wallet smack dead on the lawn. I picked the wallet up and then I took a pause. Argyle hämtar upp John McClane i alla fall. Det är John McClanes första gång i en limo. Det är Argyles första gång han kör en limo till att kört en taxi. Och här får vi en så här tydlig grej som ska visa John McClanes karaktär. För han sitter inte bak i limon, utan han sitter ju fram i framsätet. För han är liksom a regular guy. Limon kommer fram till Nakatomi Tower och Argyle sätter sig i garaget för att vänta ifall John McClane skulle strika ut med sin fru. Här får vi nästa ledtråd också på att det inte går så bra dem emellan. För att Holly har ju bytt sitt efternamn från McLean till sitt maiden name Gennaro i datorsystemet på jobbet.
Är det här ett vanligt datorsystem att ha som de använder? Eller är det bara väldigt påkommet för den här filmen för att han själv ska se namnet?
Jag vet inte hur det är. Alltså de skulle lika gärna kunna göra att han pratade med han, alltså vakten som sitter där nere, att han sa, nej, det finns ingen som heter McLean, ja men kolla Gennaro då. Men jag tror det här är för att visa att det här är liksom såhär, det här är en annan värld än vad John McLean är van vid, för han är inte van vid teknik. Så då har de en sån här, för att visa upp teknik, har de en sån här riktigt klassisk 80-talsdator, det vill säga med så här grön monokrom med ett interface som bara är byggt för just det den ska göra i den här situationen.
Som också är så här väldigt onödigt att de ens skulle ha gjort en sån här till ett hotell när de har en anställd i receptionen. Men visst, det funkar ganska bra här ändå som en form av grafisk visualisation av det de vill förklara.
Ja, jag har inte tänkt jättemycket på det faktiskt.
Jag tänkte lite på det. Jag tänkte att det var ganska fint. Det kan också ha att göra med att jag jobbar med rekvisita och därför tänker på sådana här saker.
Alltså, när jag ser sådana här 80-talsfilmer så till en viss gräns märker jag ju liksom när teknologin är bara så här påhittad till filmen. Men ibland tänker jag så här, men det kanske var så att man antingen att teknik var så eller att man trodde att teknik var så på den tiden. Det är högst oklart, men så här filmer som Hacker och sånt här, det är ju inte, för det är i och för sig hacking och sånt i filmer är ju inte mycket bättre idag.
Det är väl sällan det är riktigt autentiskt, eller? Jag är inte en hacker själv, men jag har ju läst en del att det är oftast ganska påhittat.
Det är oftast ganska påhittat. Det finns ett jätteroligt klipp från Navy CIS. Navy CIS känns som att säga du har tittat på. Jag har tittat en hel del på det, men det finns ett fantastiskt klipp när deras någon hackas in i deras dator och då är Abby som är den enda datorn står där och klickar på tangentbordet och då för att hjälpa till så kommer den andra nörden som jag glömt vad han heter, för Abby är den andra karaktären man riktigt gillar och in och börjar också skriva på samma tangentbord och de gör tydligen så här separata grejer, men det är aldrig så att den alltså, ja du vet vad som skulle hända om man skrev på samma tangentbord.
Det har inte blivit jättebra.
Nej, men datorer och sånt på film och tv-spel och sånt, det är aldrig så bra.
Vad händer efter att John McClane har tryckt på den här 80-talsdatorn då?
Han får komma upp till festen där vi får se Ellis knarka lite för att ytterligare konstatera, driva in vilket asshole den här snubben är. Och därefter börjar McLeans bråka.
Since when did you start using Ms. Gennaro?
It's a Japanese company. They figure a married woman's got.
You are a married woman, Holly. You're married to me.
We're gonna have this conversation again. We did this in July.
We never finished this conversation in July.
I had an opportunity. I had to take it.
Right. No matter what the consequences, no matter what it did to our marriage, you had to take
this opportunity. It didn't do anything to our marriage except maybe change your idea of what our marriage should be.
I don't think you have a clue as to what my idea of our marriage should be.
I know exactly what your idea of our marriage should be.
De bråkar och hon stormar ut och han svär över sig själv lite. Och nu tar han av sig skorna och gör fists with his toes.
Och han inser att det faktiskt fungerar.
Det är helt fantastiskt. Men!
Och detta blir också påbörjan. För när han väl har tagit av sig sina skor nu så tar han väl aldrig riktigt på sig dem igen.
Nej, nu är han barfota. För det som händer härnäst är att ett gäng väldigt balla tyskar bryter sig in.
Här har jag ju antecknat. Faktiskt.
Oh, vad bra.
Om vilka det faktiskt är som kommer in här. Jag kanske inte har nämnt alla, men jag har nämnt dem som jag tyckte såg ut som andra personer.
Okej, kör.
Så, vi har den första som kommer in. En av de här fyra mörkhyade männen som är med i den här filmen. Och han ser ut ungefär som Morbid. Han har samma glasögon åtminstone.
Han är så här lite... Han är också ganska nidbildigt. Han är en tekniksvarte. Han är lite swagger. Han är ganska cool. Jag gillar honom. Han känns som en bra, rolig skurk.
Sen kommer ju en snubbin här som jag har antecknat att han ser ut som en smal, långhårig version av Lisbeth Salanders tyska bror i Flickan som lekte med elden. Förstår du vem jag menar?
Men precis. Jag har ju min anteckning kallat honom och hans bror för tyskbröderna. För där är ju två bröder som är, vad heter de? Karl och Hans, är det de heter?
Nej, Hans är ju...
Inte han. Men det är Karl och... Ja, oavsett. De är så jävla tyska. Helvete vad tyska de är. De är blonda och liksom stora. De liksom ser ut som... De ser ut som så här Hitlers Golden Boys lite.
De ser ju ut som Lisbeth Salanders tyska bror som inte känner smärta.
Exakt, så som.
Det är ju så de ser ut. Och sen har vi ju då såklart the main bad guy som kommer in, spelad av Alan Rickman. Och det här har jag ju beskrivit honom som Snape med oversized Matrix-kappa och porrkungsskick.
Alltså jag älskar ju Hans Gruber. Jag gör ju det. Jag tycker alltså...
Han känns ju också väldigt skönt 80-tal.
Ja, man...
I sitt skurkeri.
Man gör ju inte i alla fall inte den här genren så gör man inte skurkar på det här sättet längre. Men alltså den här... Hans Gruber skulle ju aldrig funka i Bourne, till exempel. Utan där ska man alltid vara mycket mer realistiska. Jag vill ha mer Hans Gruber.
Du vill ha med det här Evil Laugh-snubbarna som är med. Alltså typ lite Austin Powers.
Fast riktigt så överdriven är han ju inte. Det var ju mer på 80-talet. Det här är ändå, han är ändå lite clever och lite... Han har också en charm.
Jag skulle ju säga att jag tycker att han har mer charm än John McClane åtminstone.
Jo, det skulle jag väl också kunna argumentera för. Mycket också för att Alan Rickman är ju helt fantastisk.
Ja, det är ju, han är ju också en av de här skådespelarna som är lite, alltså han har ju en väldigt distinkt röst ofta, som man känner igen, oavsett vilken accent han gör. Men han går ändå in ganska mycket i roller, att det är svårt att riktigt fatta att det är han. Så att det här med Snape var väl mer för att jag vet att han är Snape, för att jag har sett Harry Potter mycket. Men det är inte som att de på något sätt påminner om varandra, för att han är väldigt bra på att gå in i olika roller.
Ja, precis. Men det här gänget går då in och de skjuter vakten och det här älskar jag. Eller jag reagerar till det så jävla märkligt för att de går in och så skjuter de här som sitter liksom i security garden. Och så går de runt ett hörn och där sitter det en snubbe, eller där går den snubbe, vi ser honom redan när John McClane är klubb. Det liksom går en snubbe med någon liksom mustasch.
Men då kommer han med mustaschen.
Och istället för att gå ut och bara gå runt hörnet och skjuta honom med den tystade pistolen, för han har inte märkt, men så skickar de in en flashbang. Bara för att flashbangen är snubben. Och grejen är att han står med ryggen mot hörnet, vänder sig bara om när han hör flashbangen, blir flashbangad och sen skjuten. Varför inte bara gå runt och skjuta honom? Det känns så jävla overkill.
Men de verkar ju inte... De bryr sig inte. De gillar ju när saker är overkill och de verkar inte heller bry sig om att någon vet om att de är där. De vill liksom go in with the bang.
Jo, men samtidigt, det här känns som att Rosan ville göra så här, kolla vad effektiva de är. De gör en massa saker. För det är ju typ när du gör något ballt effektivt. Att han så här, varje handling följs direkt på honom. Det känns väldigt, väldigt professionellt när de går in. Och det här är för att ytterligare säkert att visa att det är professionellt. Bara det att om man tänker efter så är det bara så jävla märkligt.
Det är inte professionellt smart. Det är inte så strategiskt kanske.
Nej. Det ska se strategiskt ut, men det är inte strategiskt. De åker i alla fall upp till festen. Och går in och anfaller festen. Och här får vi filmens första boob for no reason. När de drar ut någon som håller på att ha sex på ett nytt rum. Undrar, jag tänkte inte, är det samma människor som försöker ha sex på toaletten när John McClane och Holly bråkar?
Jag tänkte inte på det. Alltså jag var fortfarande så här lite förvånad över det här paret. Att första gången var med och också andra, oavsett om det är samma par. För jag kan inte komma över hur tråkig den här festen är. Vem kan liksom ha ett office hookup till stråkmusik?
Men de kan också liksom tagit lite av Ellis näsgodis.
Så kan det vara.
Blev du inte så här riled up in the loins av stråkmusik?
Inte. Jag har inte testat, men jag tror inte.
Stråkmusik är ju the music of love. Det är säckpipa.
Den förstår jag med lite brain.
Du har säckpipa direkt, så bara tänker du på att ha, vad heter han?
William Wallace.
Precis. Jag tänkte först säga Mel Gibson, men Mel Gibson vill man inte ha i sängen. Möjligtvis. Nej, William Wallace.
Däremot, möjligtvis. Ja, men de börjar ju komma in och skita i vilt.
Ja, och tar liksom över festen. De tar alla på festen gisslan. Och här fanns en sån jävla skön replik. Inte så mycket för att repliken ser fantastisk, utanför vilket avbräck det är mot moderna aktfilmer. Det är när Miss Gruber får frågan,
kind of terrorist child?
Och han svarar,
who said we were terrorists?
Jag är så trött på att ha terrorist bad guys. Jag är så trött på terroristerna.
Att de ska ha någon djupare mening med att...
Nej, bara att alla skurkar är terrorister. För det är så här, go to... Alltså det är lika precis som du kan säga nazister, så bryr sig ingen om döden, ska du säga. Idag kan du säga terrorister. Så bara, det är en terrorist. Och terrorister är liksom så här, universal language for bad guy. Och så slipper man göra någonting annat med det. Det är så himla simpelt och tråkigt. Och det här är inte terrorister. Det är skönt.
De är hjärtlösa skurkar.
Ja.
Kivar. Jag har inte antecknat så noga vad som hände här. Men John McClane märker ju såklart att de håller på att skjuta.
Ja,
så han
dyker undan. Och följer väl efter de här skurkarna lite. För de tar ju Mr. Takagi. Heter han det?
Kan nog stämma. Som då är chefen. Över den
amerikanska branschen av företaget. Han svarar ju fortfarande över de liksom cheferna i Tokyo. Men de tar honom, och här får man ju se precis hur hjärtlösa de är. För de vill ha koder till datorn. Och nu får vi också reda på vad deras... Ja, det är det här de får frågan, så här, what can Terry say? För man får reda på vad de vill ha, för de är ju intresserade av pengarna som finns här i valtet. Väldigt enkelt, de vill ha pengarna. Och de försöker få ur honom koderna till datasystemet, vilket han inte ger dem. Han säger att han inte har dem, och då skjuter de honom, helt enkelt.
Mitt i huvudet.
Ja.
Det är mycket blod.
Vilket jag tycker är lite synd, jag gillade Mr. Takagi. Han var trevlig.
Mm, man kunde ha dödat Ellis istället.
Ja, men det hade varit för simpelt.
Det är som, jag vet inte om detta är det som händer härnäst, men det är åtminstone det jag har antecknat härnäst, är ju att John McClane försöker ringa ett samtal.
Ja, han tar sig ut och tar sig upp, upp en våning.
Och det är det här jag tycker är jättekonstigt. Eller åtminstone lite konstigt. För vad jag kan se i filmen så försöker han bara ringa en enda gång. Och när han gör det så är det på en telefon i ett kontor som, det ser inte ens halvfärdigt ut. Alltså det ser ut som ett tomt rum som de har ställt in ett skrivbord i. Och det är inte som att han ens, jag vet inte, testar om telefonen är inkopplad eller någonting. Han springer inte iväg och testar en annan telefon. För det funkar ju då inte att ringa ut från den här telefonen i det tomma kontoret.
För att grejen är att han ringer ut. Han pratar men, med Argyle nere i limon. Men just då så håller tyskbröderna på och fixar någonting. Och den ene tyskbron sågar av en massa ledningar, vilket är då till telefonen. Så de dödar telefonen.
Det var inte något jag förstod. Alls.
Nej, men det är så det är. De klipper telefonen och John McClane kan inte ringa ut. Eller det bryts med Argyle, och Argyle hinner inte förstå vad det är som händer. Nej, vänta. Nej, han pratar om det tidigare. Han pratar med Argyle. Han ringer till Argyle tidigare. Det är därför han säger inte så här, shit, någonting är fel, utan han så här pratar allmänt, och sen bryts det. Och Argyle säger, ja, men ring tillbaks när du kan.
Jag förstår inte det.
Men det är därför det inte går att ringa ut. För det som händer härnäst nu, det är viktiga, är ju att John McClane kommer i kontakt med den ena tyska brodern, antingen om det är Carl eller om det är Tony som den andra, vilket jag tycker är ett jättedåligt tyskt namn. Men jag tror det är Carl, för jag tror inte de säger Tony så ofta, men Carl kommer upp och hittar John McClane, och John McClane har jävlen i en väldigt råbarkad actionscen. Han slutar med att han slänger ner honom från trappa.
Och det är här mina problem med John McClane börjar. Jag tycker ju om den här töntiga Superman-Batman-stilen. Att man inte måste döda någon. Men det är inget John McClane lever efter.
Nej, men om man ska vara ärlig så han kanske inte planerar att döda tyskbroren. Utan det är ju mest något som händer, att de slåss och så. Han kastar ju inte direkt ner honom för en trappa, utan det är mer att de slåss och så liksom blir det så.
Ja, men det är ändå början på en ganska ordentlig dödningstår från hans sida.
Ja, jo. Det är så, är det, så är det ju.
Kanske inte helt moraliskt rätt eller ens nödvändig.
Okej då. Nästa scen är ju någonting som inte heller är särskilt nödvändigt, men som jag älskar något så fruktansvärt mycket. För han tar ju den här tyskbossans vapen, och så sätter han honom på en stol, och så sätter han honom i hissen. Och precis när han ska skicka ner, för han ska då skicka ner honom till de andra så att de ska se att, för att skrämma dem antar jag. Så ser han att där är en tomtepryd, vad heter det, tomteprydnad, tomte julpynt. Hallå. Där uppe, så han sätter ju då en tomteluva på honom och skriver:
Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.
På bröstet på honom.
Skriver han det här med blod, eller vad är det han skriver det med? För det är väl rött på grå bakgrund, eller?
Ja, men jag tror inte det ska vara blod. Men när du frågar så är ingen aning vad han skriver med. Men jag antar att han inte har en penna eller någonting. Det ser ut som att det är en spritpenna han har bara dragit på som fan.
Ja, krita typ.
Ja.
Det känns också, ja. Det är svårtolkat. Jag tänkte att det var blod. Men sen så verkar det lite för makabert kanske.
Jo, riktigt så illa är han inte. Men den andra tyskbron blir ju såklart skitarg, och terroristerna blir tjuriga för att någon håller på att jävlas med dem. Förutom att få ett maskingevär från honom så får han ju också en walkie-talkie. Eller radio. Är det en walkie-talkie? Vad är walkie-talkie bara en radio man kan bära med sig? Är det, något, är det, en walkie- är det finns det någon skillnad där? Vad är den tekniska skillnaden?
Alltså, du pratade om en komradio.
Exakt.
När du ser radio.
Ja.
Ja, jag vet faktiskt inte om det är någon skillnad. Det kan nog vara att walkie-talkien är lite mer trådlös och lite mer bärbar, ja.
Är den här inte så bärbar? Har den här en låda till sig? Nej.
Nej, men jag menar att det här är
Jaha, du menar att det här är en walkie-talkie? Ja.
Ja.
I alla fall, oavsett vad det är så har han en sån och han använder den till att kontakta 911, alltså emergencies, deras nödlinje som egentligen bara de använder internt. Och här har vi ännu en tidsmarkör, för han säger
Mayday, mayday, anyone copying channel 9? Terrorists have seized the Nakatomi building and are holding at least 30 people hostage. I repeat, unknown number of terrorists, six or more armed with automatic weapons at Nakatomi Plaza, Century City.
Och det enda de säger liksom
Attention, whoever you are, this channel is reserved for emergency calls only. If this is an emergency call, dial 911 on your telephone. Otherwise, I'll have to report this as an FCC.
Hade det varit idag så hade han ju sagt terror och sen hade polisen varit där och sa SWAT och liksom. Medan de nu vid det här tillfället är bara så här, sluta.
Det är julafton.
Ja. Men motvilligt som fan bestämmer de sig för att skicka en polis. Och nu möter vi den tredje svarte killen i filmen. Gud, vad vi låter som rasister. Det är inte med, det är inte det att vi singlar ut dem. Det är bara det att det är så typiskt.
De spelar ju ganska mycket på stereotyper med sina svarta karaktärer. Ja. Så det är väl därför vi nämner det.
Det är lite token över det. Men det spelar en roll för jag tycker ändå om Powell. Som är polisen som får kontakt och Paul är en lite rund man som när vi ser honom håller på att köpa en jävla massa någonting onyttigt som tillverkas i stora fabriker i USA. Jag är inte helt säker på vad det är, men en massa sånt som han köper då och hävdar rätt.
Det kan ju vara Twinkies eller munkar.
Jag tror inte det är just det. Twinkies, men det är någonting sånt-aktigt. Det är något så här farligt, typ. Han köper ett helt tjog sådana och hävdar dem att han ska vidare fru, vilket jag inte är helt säker på om det är. Alltså om det är för att personen i affären tror jag säger att han ljuger, men jag vet inte om han ljuger eller talar sanning. Det kan inte jätteviktigt, men
ändå detta är väl också något sätt att få oss att försöka få en personlighet på honom från början. Att antingen så har han en gravid fru eller så älskar han mat så mycket att han ljuger om att ha en gravid fru. Och vilket som, så ger det honom lite
här. Ja, och han är ju ganska, man ska väl få ganska tydligt för sig att det här är inte den vassaste polisen i kåren, utan det här är en lite, ja men som sagt, en lite småtjock standardpolis. Kanske mer som poliser i verkligheten än poliser är.
Än John McClane.
Ja. Även om jag vet inte, du kanske har lite mer, jag vet inte riktigt vad de fysiska specifikationerna för poliser är. Men oavsett, han är inte en actionhjälte. Men han får då samtalet och bestämmer sig att åka till Nakatomi Towers för att kolla vad som händer. Och han åker dit och han går in och han pratar då med, de har ju skjutit den här vakten men satt en annan snubbe där. Som då låtsas vara vakten och Paul pratar med honom och han säger att det är ingenting konstigt och Paul går runt lite och han är precis på väg att upptäcka någonting när han bestämmer sig för att nej, men jag skiter i det här och åker hem. För här är ju uppenbarligen ingenting. Och sätter sig i bildningen och John McClane blir sur. Uppenbarligen.
Ja, när han märker att den här polisen är på väg att åka iväg. För det är också någonting han ser tidigare i filmen väl. När han ser, det är väl ett gäng poliser.
Han drar ju brandlarmet. Och de är på väg emot, men så terroristerna lyckas avblåsa det så att de vänder igen. Och nu håller det här på att hända igen. Polisen håller på att åka en och en gång därifrån. Så för att lösa detta gör han någonting ganska oortodoxt.
Ja, alltså här är om igen en sån här grej som jag inte tycker är superskärmigt. För jag känner att han kunde ha, jag vet inte, huttat ut en stol Eller
men det gör han inte, för att han, nu har vi måste ju missa att han har hunnit rejäl en terrorist till. Kan hon, den terroristen han får en radar från? Mm. Oavsett så slänger han ut en terrorist genom fönstret ner på Powells bil. Vilket följs av att terroristerna börjar skjuta på Powell som då backar bilen ut för en typ kant, bro, någonting.
Ganska brant ändå, där han backar ut.
Ja, jag vet inte riktigt. Men han backar ut någonstans, hans bil liksom fastnar i någon märklig position. Och därifrån så ringer han då efter backup. Så nu är äntligen, har äntligen polisen fattat att det är något som händer uppe i tornet. Även om de fortsätter vara jävligt motvilliga hela filmen igenom. Och sen så är det, nu vet ju, terroristen fattar ju nu var John McClane är, så de jagar honom. Och den här jakten tar honom in i ventilationstrummorna vid hissen. Där vi får en av filmens mest ikoniska citat.
I know what a TV dinner feels like.
Det är ett av de mest ikoniska. Varför? Jag förstår inte ens när det var i filmen.
För att de ligger i så tight förpackade. Vad som händer med John McClane är väl att han ansätter sig mest och chillar nu ett tag. Men en annan viktig karaktär presenteras, och det är den andra riktigt så här otrevliga. Alltså, det är inte terroristerna som man hatar mest. De är inte terrorister, men det är inte skurkarna man hatar mest, utan det är ju karaktärer som Ellis och TV-reportern som hör. Han sitter där och spanar på en polisradio och hör vad det är som goes down och lyckas lura till sig en, eller lura till sig, men lite tvinga till sig en sändningsbil så han kan åka till Nakatomi Towers för att sända vad som händer där. Säkert ett enormt scoop för honom, men han presenterar sig precis lika osympatiskt som journalister alltid gör i alla filmer som inte är den här filmen om Nixon, vad heter den? All the President's Men.
Ja, den om Watergate. Mm. Som jag faktiskt tittade på.
Den har jag faktiskt inte sett. Men oavsett så, journalister brukar inte få en jättehärlig behandling.
Inte jättesmickrande. Och det är väl något som du och jag tar åt oss lite personligt. Eftersom vi då är utbildade journalister. Mm.
Jag kan störa mig som fan på det ibland. Alltså visst. Journalister kan vara jävla as, det ska vi vara helt medvetna om. Och i Sverige har vi faktiskt ganska bra journalister med än från många andra ställen. Typ England och Tyskland och Danmark, där är det riktigt åt helvete. Men journalister ska alltid vara så mycket. Alltså de presenterar sig i princip alltid bara som jävla as.
Som att de alltid bara är ute efter det största skopet och att, ja, men att de själv ska få vinning. På något sätt, och aldrig att någon annan ska tjäna på det de rapporterar.
Och den här snubben är ju liksom den absoluta nidbilden.
Det är ungefär här någonstans som jag börjar zona ut.
Börjar du zona ut här?
Ifrån filmen. Ja, för att jag börjar känna att fan, det är lite tråkigt att vi är på samma ställe hela tiden. Och de skiter mest på varandra. Jag känner inte så mycket spänning och jag känner inte att det är så mycket som byggs på, och det är därför jag nu inte kan komma på vad som händer härnäst i filmen. För ungefär resten av filmen känner jag att samma sak händer.
Jag håller ju inte med, jag tycker ju om, eller ja, jo, jag kan förstå vad du menar, jag kan förstå din poäng. Jag kan säga att, för att det här är ju, alltså det är ju ganska, det är inte jättemycket variation. Men jag gillar att de håller det på en tajt miljö och istället jobbar på alltså karaktärerna. För jag menar, action-scenerna är egentligen inte super. De är inte jättemånga och inte jätteavancerade. Egentligen. För det som händer härnäst är ju inte en action, utan det är ju att McClane ringer upp eller tar sin radio och kontaktar Mr. Gruber.
I thought I told all of you I want radio silence until further...
Sorry, Hans. I didn't get that message.
Och gör ännu en sån här sak att visa att han är så här cool och smart. Vilket är att han har ju skrivit upp på sina armar. Har han hållit räkning på alla skurkar. Och skrivit upp alla deras namn. Och nu kan han då name-droppa dem.
Wax Tony and Marco and his friend here. I figured you and Carl and Franco might be a little lonely. So I wanted to give you a call.
Så att skurkarna blir så här, hur vet han allt det här om oss?
How does he know so much about this?
Vilket jag, det kanske är för att jag har sett så här första gången för många år sedan. Men jag tycker fortfarande såhär, åh gud vad ballan är!
Som sagt, zonad ut. Jag vet inte ens om jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg att han ringde, men jag kommer inte ihåg att han gjorde något coolt.
Men det är här man börjar också uppbyggnaden för det mest ikoniska sättet av sen. För att här börjar man, jag tycker det är en skitbra dialog mellan McLean och Rickman. Han såhär, fram och tillbaks och Alan Rickman fortsätter då, eller Gruber fortsätter kalla honom cowboy. Och jag kan så mycket köpa här för att man bygger upp ett ganska, att det finns en ganska stort USA-hat hos Gruber.
You know my name, but who are you?
Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne.
Och jag kan så köpa att Alan Rickman har exakt samma syn på USA. Att han satt, han är inte tysk, men han är ju britt och så här, typ tycker att allting i USA är så här crude och lite tacky och jävligt. Jag kör på det. Jag sitter där och tänker, ja jo, det här är nog bara Alan Rickman som säger vad han tycker.
Men på något sätt så borde ju de kunna hamna på samma sida då, för vi har ju sett tidigare i filmen att John McClane är inte heller jätteförtjust i det här. Han säger ju till exempel fucking California 2 gånger när han ser tacky grejer som folk gör. Och visst, han är från New York, så att det kanske är den delen som gör det. Men New York och Storbritannien är ju mer lika varandra då i sätt. Och det är ju mer California som blir nidbilden av USA.
Jo, i och för sig. Men samtidigt, John McClane blir också nidbilden av USA eftersom han blir ju the cowboy. För att han fortsätter, de börjar prata så här om cowboyskådisar.
I was always kind of partial to Roy Rogers actually. I really like those sequin shirts.
Och han kommer igenom filmen och fortsätter referera till som cowboy av Gruber. Och att han blir kallad cowboy bygger upp för ett citat då som, när de gjorde den här filmen, jag tror inte de visste att det skulle bli catchphrasen för serien.
Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Alltså jag blev så chockad när han sa det, för att det kändes så inte uppbyggt som jag trodde det skulle vara.
Nej, precis.
Vilket var faktiskt en positiv grej, för att som du säger, jag tror inte att de visste att det skulle bli det som blev liksom det odödliga ifrån den filmen som följde med i hela serien.
Nej, när de säger det där så känns det, alltså det har nästan taintats lite av att det kommer tillbaks. Att det har liksom blivit att det ska vara hans, ja men catchphrase liksom. Här är det bara något han säger och då blir det mycket coolare.
Ja, jag blev faktiskt positivt överraskad av det. För att det blev, jag tänkte att jag skulle absolut veta när han skulle säga det, för det skulle vara så jävla uppbyggnad till det. Men det,
han säger det mer som en offhand remark.
Exakt, han säger det på samma sätt som han säger i fucking California. Ja.
Vi går vidare till poliserna som då har kört upp till huset. Och nu får vi möta, vad blev det, tredje assholet? Som är ett sånt här,
ja,
man bara vill strypa genom hela filmen.
Och han är ju men lite proffs på det här med att spela asshole. För jag kände igen honom direkt, han gick ur bilen.
Ja, han är ju ett välkänd, han spelar bara asshole typ.
Men just i den här filmen så spelar han väl poliskonst, alltså är han bossen
eller polisen? Ja, han polis, är polischef.
Jag vet inte vad den, ja. Men anledningen till att jag känner igen honom är att han spelar den här rektorn som har satt alla i The Breakfast Club i biblioteket.
Jag kunde inte riktigt passera nu, jag bara kände att det där är ett professionellt asshole.
Detta var ännu en gång jag var tvungen att börja googla mitt under filmen, för att jag var såhär, det måste vara
han. Han är ju ett fruktansvärt asshole. Han är ju ett fruktansvärt asshole i Breakfast Club, han är ett fruktansvärt asshole här. Han säger att vi kan inte lita på John McClane. Så de inte vet att det är John McClane, utan han kallar sig Roy, va? För att han ska vara hemlig vem han är. Och Roy är ett så jävla osexigt namn. Jag ber om ursäkt om vi har någon Roy som lyssnar, men det är verkligen inga. För att jag tror han tar det efter en cowboyskådis, som man ska säga så. Men Powell fortsätter kontakt med honom. program för att liksom det här läget är, och de har lite banter fram och tillbaka som en polare. Men medan polischefen är så jävla, nej, men honom kan vi inte lita på.
Powell, has it occurred to you he could be one of the terrorists pulling your chain? Or some nutcase in there?
Då oavsett om han inte är det, så bara förstör han för oss.
Då får ju Bruce Willis nu den här rollen som lite vigilante, som så många superhjältar har fått åta sig i sina filmer, och nu får han den i sin.
Lite anti-hjälte. Fast mest hjälte. Här kommer en scen jag gillar efter detta. För nu vi får liksom här nära på poliserna, och han är ett asshole, och sen går vi upp i tornet igen, och nu går vi till gisslan. Eller mer specifikt så går vi till Miss Gennaro, Holly, som går in till Hans och kommer med krav.
I have a request.
What idiot put you in charge?
You did. When you murdered my boss. Now everybody's looking to me. Personally, I pass on the job. I don't enjoy being this close to you.
Ganska resonabla krav med så här att vi har en gravid kvinna, hon behöver ligga ner, och du måste börja ta folk till toaletterna. Och liksom har en är ganska så här, för att vara kvinnan som är kidnappad, som mannen måste rädda, så är hon väldigt stark, badass.
Ja, hon försöker åtminstone göra
någonting. Och det är en annan sak som jag verkligen gillar med det är att Gruber visar igen att han är resonabel. För att så ofta hade skurken varit såhär, nej, och så hade han inte gett det. Men han är så här att de diskuterar, och han visar att han är inte ett asshole för att vara ett asshole. Som till exempel polischefen eller Hollis. Utan, alltså han är ju sympatisk här. Vilket gör att karaktären blir så mycket mer spännande.
Men jag är också svårare att förstå honom, för att de har ju varit ganska hjärtlösa tidigare. Så var kommer den här nya sidan ifrån?
Han är hjärtlös när, alltså, saker inte... Han är hjärtlös när saker liksom, när det skulle krävas en större... När skulle behöva anstränga sig för att hjälpa dem, men när det liksom så här... Han är inte ond mot dem bara för att vi är jävla, utan han förstår att liksom, ett, så kan han tjäna på det. Så han är liksom, han gör det för sin egen vinnings skull. Och två, så finns det inget, han förlorar ingenting på det. Heller. Så han tjänar på det, han förlorar inget på det. Medan ibland i vissa filmer så är det så att man märker skurken, men liksom så här, det här hade du kanske till och med kunnat vinna på om du bara hade gett dem det här lilla. Men så ska de inte göra det ändå, för att, jag vet inte, de ska vara så himla onda.
Jag tänkte faktiskt inte på det när jag sa det, men det stämmer ju faktiskt.
Ja.
Men han gör det ju för att vara listig.
Ja, jo.
På något sätt vinna på det.
Ja, såklart. Nu fattar Argel vad som händer, för han har ju en tv i bilen. Det är väldigt tydligt. Vi har VHS och vi har telefon och grejer när han hämtar upp Bruce Willis, en sån här super high tech limo. Och han sitter där bak och snackar med någon tjej som man ska träffa, och så ser han på tv vad som händer. Att det tornet som han sitter i, källargaget under, är under attack. Så han försöker att köra iväg, men inser att alla uppgångar eller nedgångar till garaget är stängda, så han är fast. Nästa som händer är att polisen går in, eller försöker gå in, de hämtar in SWAT. Jag tror de tar krav först av polisen, och liksom Hans Gruber hittar på en massa krav, så här, vi vill rädda så här, random folk som är frihetskämpar som sitter i fängelse världen över.
I have comrades in arms around the world languishing in prison. The following people are to be released from their captors. In Northern Ireland, the 7 members of the new Provo Front. Canada, the 5 imprisoned leaders of Liberté de Québec. In Sri Lanka, the 9 members of the Asian Dawn. I read about them in Time magazine.
Bara för att köpa sig själv tid. Men polisen försöker då gå in med SWAT, trots att John McLean säger att de inte ska göra det, för att de har en massa supervapen. De här terroristerna är sjukt välbeväpnade. Det här är en fantastisk liten scen som jag upptäckte. Det finns bara ett litet klipp när en SWAT-agent river sig på en gren på en buske utan anledning. Det tycker jag var en bra detalj.
Inte så professionellt.
Nej.
Och på tal om jättemycket sidospår, men på att riva sig på saker helt utan anledning. Jag har ett rivskador på min hand för tillfället som jag fick igår. Och det är den tuntigaste rivskadan någonsin. För det hände när jag skulle bryta spaghetti för att lägga ner i kastrullen. Så att jag liksom, jag vet inte, slant och skar mig själv med spaghetti.
Alltså, det där är en så bra sak. Jag är så glad att det har hänt. Att, inte att det, alltså, jag är glad att det inte har hänt mig, men jag är så glad att det har hänt dig. För nu kan jag skratta detta och berätta detta för folk.
Jag hoppas nästan att det blir ett R. För det är så djupt. Alltså det är ett rött märke fortfarande.
Ah.
Ja,
svårt kommer. Fast de blir då fullständigt printade. Men de kommer in med en så här superbil som blir sönderskjuten med raketgevär tills John McClane lyckas, jag tror han lyckas stoppa dem. Och nu säger han, för det var här tänkte jag på det igen, att det var att UPK motherfucker inte behövde bli catchphrasen, för här säger han
Geronimo motherfucker,
vilket lika gärna skulle ha kunnat bli catchphrasen. Men det blev det inte.
Ja. Men Geronimo är väl, jag vet inte, man använder väl det på ett annat sätt. Eller det har använts
för. UPK motherfucker är ju ballare.
Det är det ju.
Det är när han säger Geronimo motherfucker som han slänger ner dynamit i hisschaktet förresten. Jag vet inte riktigt vad det är han säger GPK motherfucker till. Vilket man kanske borde veta eftersom det är det mest kända citat från filmen. Men oavsett, det är ju så han stoppar dem från att skjuta på det här fordonet, för att han spränger hela våningen de är på genom att kasta ner sprängmedel på dem. För de har ju med sig en massa sprängmedel. Och polisen reagerar såklart på detta genom att bli sur på John McClane för att han förstörde byggnaden.
Now you listen to me, mister. I don't know who the hell you think you are or what you're doing, but you just destroyed a building.
Det är väldigt simpelt gjort för att man ska hata den här polischefen. Och på tal om folk man ska hata väldigt simpelt, ja, väldigt simpelt. Så nu får vi se. Nu kommer Ellis in. Glider in till Hans Gruber och bara
hey babe, I negotiate $1 million deals for breakfast. I think I can handle this euro trash.
Och säger, han kommer med så här fantastiska citat som
hey, frickin' see talk, huh?
Och
Hans, Bobby, I'm your white knight.
Vilket är så underbart assholigt. Och det han gör är då, det han säger till Hans, att jag kan hjälpa dig få John McClane, stoppa honom. För att han tycker att John, han är också en sån som tycker att men John McClane utsätter oss för fara om vi bara liksom chillar och lyder terroristen så kommer alla överleva. Vilket, I'm sorry, alltså jag vill inte, men jag tycker lite att han har en poäng. Men det jag tänkte när jag sa där var att nu helvete, började första gången och den här gången för det var ett tag sedan, så jag tänkte att nu kommer han ju sälja ut frun.
Ja, det var det första jag tänkte.
Man också. gör ju inte
att det. Det hade ju varit det mest assholiga att göra.
Han gör en sympatisk grej.
Ja. Han har ju däremot en annan jättekonstig plan för hur han ska lösa det här.
Ja. Han låtsas ju vara John McClanes kompis.
Alice, what have you told them? I told them we were all friends and you were my guest at the party.
Han låtsas ju att John McClane är där för att han känner Ellis. Och säger, om du bara liksom kommer ner och chillar så kan vi lösa det här. Och det säger John McClane såklart nej till. Eller han säger, Ellis, sluta göra det där för de kommer skjuta dig. Och så skjuter de Ellis. Det är det värsta som händer. John McClane vägrar liksom. Han ger inte upp utan säger nej och då skjuter de Ellis och det tolkar polisen såklart som att det är hans fel att Ellis dog. Och fortfarande är alla assholes som är så jävla trött på alla.
Det är ganska många
assholes. Alltså.
Är det meningen att, eller så här, använder de så många assholes så att vi ska tycka mer om Jonathan?
Jo, jag tror det. Men jag kan väl känna att det är väl ganska vanligt grepp från den här tiden att ha med många rövhål i huvudhjältar som är så här hinder för hjältarna. Och det är lite billigt Och det är lite många i den här filmen. Men det är också någonting väldigt tillfredsställande med att se en, liksom, när man trycker till ett asshole. För att nästan alla assholes blir tilltryckta. Fan vad vi säger asshole mycket. Och här blir ju Ellis tilltryckt då genom att han blir skjuten. Nu får vi en liten sidostickare här. Med ett nyhetsinslag där de pratar då. De sitter och nyhetsankar. De har med sig en expert på
kidnappningsgisslansituationer.
Gisslansituationer, precis.
An author of Hostage Terrorist, Terrorist Hostage, A Study in Duality.
Och det här är en så jävla märklig scen. För att nu ska han då beskriva då det här syndromet när man börjar relatera till gisslantagaren och börja liksom komma nära den.
Basically, it's when the hostages and the terrorists go through a sort of psychological transference and a projection of dependency.
Och han säger Helsinki-syndrom.
By this time, the hostages should be going through the early stages of the Helsinki-syndrom.
Jag blev så förvånad. Ja. Eller så här, den här gången började jag inte gå, jag har inte gjort det än, men jag tänker, är detta något annat som är ungefär likadant?
Nej, alltså,
som Stockholmssyndrom?
Nej, det heter ju Stockholmssyndrom. Och det konstigaste med det hela är att han säger Helsinki-syndrom, så att det är Stockholmssyndrom. Och då säger jag, vet du, nyhetsankar.
As in Helsinki, Sweden.
Och blir rättad för att visa att han är en idiot, för att Helsinki är ju Finland. Men det är, alltså han hade ju rätt. Han hade ju fel, men han hade ju rätt, för det är ju Stockholmssyndromet. Och det är en så otroligt märklig, undrar om det är, alltså undrar om det var på den här tiden, för idag vet ju alla vad Stockholmssyndrom är. För att det har gjort så många filmer. Men visste folk inte det på den här tiden?
Jag vet inte, och det är lite så märklig scen överhuvudtaget. Är det som att slänga in lite humor, eller? För du får inte direkt någon relevans. Överhuvudtaget. Det enda roliga är att det är alltid kul när de nämner Sverige i filmer. För vår del. Men annars.
Nej, exakt. Det är en jättemärklig scen. Men...
Vill de liksom släta över att Elis stod eller någonting? För vi tyckte redan att det var ganska roligt. Så att bara fortsätt liksom. För att det har någon humor här emellan.
Ja, de tänker att liksom nu lättar vi upp stämningen lite. Så. Nästa sak som händer är att FBI kommer till sist. Och nu får vi väl liten tilltryckning mot den här asshole-polischefen, för han blir ju fråntagen makten. Och istället är det Johnson & Johnson. Nej, det heter de inte. Thompson & Thompson. Nej, vänta, det är ju DuPontarna.
Ja, exakt. Vad de är i den här filmen?
I alla fall, det är två FBI-agenter. Den ena av dem svart, den fjärde och sista svarta mannen i hela filmen. Och den andra av dem vit, vilket är ett roligt skämt, för att kunna säga no relation. De har inte bara samma efternamn, de har samma förnamn också. Tror jag. Oavsett, det är så här för att visa. De måste säga government stooges. Nej, båda heter Johnson. Jag vet inte om de heter förhållande, men båda heter Johnson. De kommer dit och tar över och är jävligt kaxiga. Anledningen till att terroristerna, som inte är terrorister, men fortsatt kan terrorister, hade en massa sprängmedel. Jag vet inte om de hade så mycket extra sprängmedel, men de har ju riggat hela taket. Och nu börjar... Det har varit ett stort problem att John McClane har haft tändhattarna där, för de behöver de tändhattarna. Och Hans Gruber börjar få slut på folk för att alla dör. Så han går själv upp för att kolla in sprängmedlet. Och stöter då på John McClane.
Detta var min favoritscen i hela filmen.
Jag älskade så jävla mycket. För Hans Grubers reaktion på detta är ju att lägga sig till med en amerikansk accent. Och låtsas vara en gisslan.
Oh. Please, God, no, you're one of them, aren't you? You're one of them. No, don't kill me, please, no, please. Don't kill me, please, please,
whoa,
please.
Whoa,
please,
whoa,
please,
relax. Don't. Relax, I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you!
Vilket ju är genialiskt, faktiskt. Eller, det kunde ha varit. Men till en början så köpte jag det ju rakt av att det funkade.
Mm. För John McClane ger ju honom ett vapen.
Now to use a handgun, Bill.
I spent a weekend at a combat ranch. You know that game with the guns that shoot red paint? Probably seems kind of stupid to you.
Men så fort John McClane vänder ryggen till så siktar han såklart pistolen mot honom. Bara det att John McClane har såklart överlistat honom.
Hur gör han det?
Magkänsla?
Det var det. Jag väntade mig att det skulle komma någon förklaring här. För jag var så här, okej, jag hade ju köpt det liksom.
Jo.
Och det verkar som att man köper det. Men det kommer liksom aldrig någon så här förklaring till vad det är som gör att han inte...
Han kanske kände igen rösten trots bytet av accent.
Ja, men varför säger han inte det då? Eller vad? Jag...
Det är ingenting jag har tänkt på att jag har haft behov av. För det, han ger honom alltså en pistol utan skott i, om ni undrar. Det är så han överlistar honom. Men borde inte Hans Gruber märkt det förresten? För han ska ju vara någon så här, alltså...
Superskur. Liksom.
Ja, superskur. Han har ju varit terrorist tidigare. Så han borde ju veta liksom hur tungt en pistol känns med skott i. Men det gör han inte i alla fall. Och nu äntligen kommer scenen där det blir viktigt att John McClane inte har skor. För man har ju sett när han hade ihjäl den första tyskbroren försökte han ju ta hans skor, men han hade gett små fötter tydligen.
9 million terrorists in the world and I gotta kill one with feet smaller than my sister.
Så han är ju fortfarande barfota. Nu kommer...
Alltså, hittills har det ju mest varit till en fördel nästan att vara barfota. Han har blivit ganska... Han kan ta sig runt ganska lätt genom att inte ha några jobbiga skor på sig när han klättrar runt på saker.
Ja, precis. Men nu blir det hans nackdel, för nu ser ju Hans Gruber att han saknar skor. Och när han får förstärkning då, för att hans tyska hejdukar dyker upp, så säger han till dem:
"She's in fenster. Shoot the glass."
Och det gör de. Och John McClane springer genom glaset och hans fötter blir ju... Jag mår fortfarande dåligt.
Jag har gjort typ så en gång. Trappat på glasbarfota. Det blir precis så som det blir här i filmen. Det är jätteäckligt och det gör fruktansvärt ont.
Ja, jag kan tänka mig det. Och nu han får liksom i båda fötterna, tror jag, och han sitter och drar ut glas sen. Men Hans får tillbaka tändhattarna här och stoppar in dem i, som vi kanske borde presentera tidigare, att det var det han ville ha. Han ville ha tändhattarna för att han behöver tändhattarna för att kunna spränga taket, vilket då är deras masterplan. Så de går dit och de kopplar in tändhattarna. Och nu börjar vi närma oss slutet, så nu får vi nästa stora problem. Nu är det mycket som pilar upp så här för John. Han liksom skurkarna tändhattarna, hans fötter är köttfärs. Och TVn listar ut vem hans familj är. Så de åker hem och ska intervjua hans barn. Men det kommer alldeles strax. För innan dess så får vi Powers backstory. I ett litet... Jag tror John McClane sitter där med sina blodiga fötter och ringer upp Powell. Och Powell berättar om hur han en gång i tiden var en... Han är nu en desk jockey, men en gång i tiden var han en patrolling polis. Men så råkade han skjuta ett barn.
Det här var så oväntat, tyckte jag.
Du vet, det blev mörkt helt plötsligt.
Ja, så himla mörkt. Och... lite onödigt. Eller vad var poängen med det? Han har redan en karaktär. Vi tycker ju redan om honom. Han är redan en sympatisk karaktär. Detta får göra honom mindre sympatisk. Eller mer.
Hela detta är ju för att bygga upp till slutscenen. Det är ju den enda poängen med. Han har inte vågat avfyra sitt vapen en enda gång efter det. Och när han säger det så är det så att aha, han kommer avfyra sitt vapen någon gång i filmen. Vilket han också gör sen.
Efter det är det barnen då, eller?
Inte riktigt än, för det är här vi får reda på den slutliga planen, tror jag. Alltså vi får liksom klart varför sprängmedlet är där. För det som de har väntat på, medan de har hållit det här tornet, så har ju den här första svarta skurken, han som är den här computernörden, datorn eller vi kan fel säga om honom, men han som är den här the brains.
Men det är han som försöker hacka igenom de här låsen och koderna.
Ja, för att komma åt valvet. Det har vi kanske inte ens berättat, men han håller på att ta sig igenom så här flera lager av säkerhet. Och det sista kan han inte ta sig igenom, för att då måste man bryta strömmen och det kan inte göras där, utan det måste göras liksom ja, på statsnivå i princip. Och det är därför de har låtsats vara terrorister, för nu bryter FBI strömmen och låset går upp. Och vi får klart för oss vad som är hela deras plan. För deras plan är då att ta alla pengar. Och så har de ju sagt då att de ska skicka upp alla människor på taket. Så att FBI kan hämta dem i helikoptrar. Och planen är då att skicka upp alla människor på taket. När helikoptern landar så spränger hela taket. Så egentligen döda alla typ. Och i det kaoset fly undan med pengarna. Nu ökar även till hans barn. Till John McClanes barn. Och,
det här är ju så, alltså vi pratade om det innan, det här med hur journalister är på film. Och det här är ju bara det mest överdrivna, dålig journalistik jag har sett.
Ja, detta är liksom bara kissa på pressetiken fullständigt.
Det här, men det här är också så här, det här hade aldrig hänt.
Aldrig.
Det här är aldrig.
Ja, i England hade det hänt.
Jag vet inte fan om det ens hade hänt alltså under tiden händelsen utspelar sig.
Nej, kanske inte. För det de gör, de åker dit och sen utpressar de The Nanny, som är då illegal immigrant såklart, till att låta dem prata med barnen. Och Hans ser det här på TV och listar ut vem Holly är. Och förstår att de är tillsammans. Han lyfter upp det här fotot hon la ner tidigare och säger, familjeporträtt. För nu vet han ju hur John ser ut dessutom. John hittar i alla fall bomberna nu. Så nu förstår han ju deras plan. Eller även om han förstår hela planen. Men han förstår att de har bomber där uppe som ska spränga taket. Men medan han gör det så dyker då den här jättearga tyskbarn som har gått runt och varit sur hela filmen för att han hade gjort hans bror. Vilket man kan förstå i och för sig. Och de hamnar i en ganska lång, utdragen, ganska ointressant fight-scen. Det här är väl en del av det du så har helt zonat ut.
Ja, absolut. Eller jag kommer ihåg att tyskbrorsan var arg, men det här är också så här. Okej, vi vet ändå hur det kommer slita, så bara jag slut på det.
Ja, så McClane vinner ju det slagsmålet såklart. Genom att hänga honom i en kedja. Ganska brutalt och härligt. Men man har fått så mycket koppling till honom. Så att det är inte så här. Det är inte så episkt som man skulle kunna tänka sig. Utan liksom, visst, han har ju varit med i hela filmen. Men han är mest tysk och arg.
Som ungefär alla andra av the bad guys.
Ja, för alla, i princip alla är ju tyska. Bara det att. Det är så märkligt. För de ibland pratar de tyska, ibland pratar de engelska. Vid något tillfälle så pratar Gruber, som också är tysk då, tyska med någon. Och de förstår inte. Och då förtydligar han genom att säga det på engelska. Jag är lite kritisk till det.
Är de tyskar eller inte? Vad är liksom...
Alla är inte tyskar. Theo, computerhackern, är inte tysk. Och det är någon till som inte är det. Men jag menar, de flesta är tyskar. Nu leder terroristerna upp människorna på taket. Och John McClane springer upp och försöker skrämma ner dem. Genom att, först försöker han skrika på dem ner och sen börjar han då skjuta upp luften. Vilket såklart inte alls kommer att feltolkas av FBI som är på väg in som actionhjältar i sina helikoptrar.
Det här är ju väldigt förståeligt att man inte tror att McClane är helt stabil.
Nej, ja, precis. Han står liksom och skjuter med den. Man kan inte ens veta att det är McClane. Det är bara någon som står bland gisslan och skjuter. Här är också en så jävla scen som chockade mig lite. Och det är när den här en av FBI-agenterna säger
"Just like fucking Saigon!"
Fick det då en referens till Vietnamkriget, och folk som romantiserar Vietnamkriget är sällan sjukt mysiga människor. Och liksom de här får inte jättemycket karaktär, de här två, mer än att de verkar vara fullständiga, alltså psychos. Alltså de känns så jävla...
Ja, men är det inte, han säger väl så, sen säger väl hans kompanjon något i stil med att...
I was in junior high, dickhead.
Ja, precis. Jo, det är
lite... att han var liksom för ung. Var det mer än så?
Nej, men nej, de får inte jättemycket prestationer överlag. Men de verkar alltid som att de är så här, de tycker sig själva vara jävligt balla. Det känns lite som att de har så här, sökt sig till jobbet för att...
få flyga helikopter.
Ja, och lite actionhjältar. Nu kan jag som övertolka, men jag känner så här, jag tycker det är lite... Sånt är obehagligt.
Men om vi ska vara helt ärliga, är det inte därför McLean har sökt sig till jobbet som polis också? Han vill väl vara lite actionhjälte?
Jo, kanske. Men det ska väl inte prestera som att han vill göra det för att det är coolt. Alltså, jag menar, den här situationen hamnar han ju emot sin vilja. Jag tror det ska mer presenteras i alla fall som att han gör det av ett enormt rättvisepatos.
Jo, absolut. Men säger man då repliker som Yippie-ki-yay, motherfucker?
Kanske inte. Men de är i alla fall skjuta på honom för att han tar skjuter i luften. Men han lyckas för de här människorna, han lyckas inte bli skjuten. Han kastar sig från taket precis som det sprängs och glider ner. Hur är det han gör? Han glider liksom ner på typ...
Han knyter fast sig i en brandslang.
Just det,
som så han sen så, och sen så slungar han sig mot fönsterytan och krossar den eller skjuter den eller någonting, sparkar på den, kommer inte ihåg. Och sen precis samtidigt som han åker in genom fönsterytan så åker den här fästet i brandslangen ner. Och då är han på väg att bli utdragen genom fönstret och sen så lyckas han ta sig loss ifrån det. Och sen är han safe.
Woohoo!
Spännande! Fast vi visste ju att han inte skulle dö av en brandslang. Alltså,
okay, det var ju men det där är inte ett argument jag köper. Vi visste att han skulle dö. Ja, jo, det är klart vi visste. Men det,
ja,
är inte...
men det är väl en av de minst spännande händelserna, att han är nära på att dö när brandslangen håller på att åka ner, sen håller på att åka ut genom fönstret.
Okej, okay, då det, kanske. Ja. Gud, du ska vara dissig då. Nu får vi faktiskt en spännande fight-scen här. För nu upptäcker ju Argyle Theo, det vill säga hackern. Och de två sassy svarta karaktärerna får ha en väldigt liten fight-off där Argyle knockar Theo. McLean, som ju är av förståeliga anledningar lite mörbultad, har as lite ammo. Man får se, jag tror man säger såhär att oh shit vad lite ammo jag har, och sen tittar han ner och så ser han typ en tape, såhär ett silvertape. Man bara, oh, undrar vad han ska göra med det. Och så går han ner och så konfronterar, för att han går väl, tar väl sig i alla fall hela vägen ner, för de är väl i källaren, det är väl där valvet är.
Where is the boss?
The 30th floor!
Konfronterar Gruber, som nu har hans John McLeans fru som gisslan, och nu blir det en standoff.
Som jag måste säga var lite, alltså det var ju mer spännande på taket.
Jo.
Trots brandslangar och så vidare. Det är inte, alltså det är inte den mest spännande slutstriden man sett.
Nej, kanske inte. Men det ska också, den ska också vara så här som visar på John McLeans, hur smart han är. För att han, jag tror att han har väl ett maskingevär, men de får honom att slänga det. För att då har han klistrat så här, pistolen med två skott kvar på ryggen, som han då tar loss och skjuter. Där är två skurkar kvar och han skjuter dem med en kula var.
Där har vi ju något jag tänkte på lite, att jag vet inte om det är en direkt referens från Braveheart, alltså att Braveheart använder samma grepp, men det är ju det William Wallace också gör. Han släpper sina vapen och så har han svärd instycken innanför kulten.
Alltså det känns, det är inte en superunik
idé.
Nej.
Nä. Men det funkar ju. Det är ju definitivt effektivt.
Ja. Hans är inte död riktigt än, utan han, vänta, de kan inte vara på nedersta våningen.
Where is the boss?
The 30th floor!
Att han trillar ut genom ett fönster nu, men får tag i Hollys klocka. Och den här klockan har jag presenterat innan, att hon vill inte riktigt, alltså Ellis vill så här, åh, men visa upp den för John då, den är en Rolex, åh, hon är så bra, det är en så ball klocka. Och hon är lite så här, Hon vet ju att John McClane inte uppskattar sånt, utan han är en enkel man. Och nu är det så här sjukt symboliskt att de måste klippa upp, alltså knäppa upp klockan innan Hans hinner få upp sitt vapen och skjuta dem, tror jag. Och sen trillar han ner mot sin död. Och nu...
Det var ju ganska bra död på honom där. Och ganska rolig replik också från poliserna på marken som säger I hope that wasn't a hostage.
Jo, ja. Det får man ändå hålla med. Man vill ju, när någon är riktigt ond, vill man att de ska dö rejält. Man vill att de ska die hard.
Mm, det är ju verkligen en klassisk skurkdöd på Disney-maner.
Ja, ja.
Att kasta the bad guy från en hög höjd.
Ja, precis. För det är ju inte, det är inte jätte... Alltså det funkar i Disney för att då slipper man vara jättegrafisk med det heller. Eller också.
Men det är ju också ganska tydligt att man faktiskt dör.
Ja, precis. Och nu så stapplar McClane ut med sin fru som hjälp och träffar Powell och de skrattar och kramar, så det är jättemysigt. Och det är en väldigt symbolisk scen igen när Holly presenterar sig själv, inte som Gennaro utan som McClane nu, för nu, för att det enda som behövdes att väcka upp deras kärlek var att han skulle skjuta ett gäng terrorister och rädda hennes liv. Som en riktigt så här gammal klassisk kärlekshistoria, du vet.
Ja, man måste bli räddad för att älska.
Polischefen kommer dit och är ett asshole mer. Jag vet inte riktigt, får han, vad är hans stora, att vad är hans stora, han får väl egentligen inte jättemycket, man får ingen skön klippa till honom sen. Det får man ju med nyhetsgubben. Men inte riktigt än, för först kommer, nu kommer du undrade varför man fick höra Powells backstory. Och det var för den här scenen. För den tyska broren vaknar. Vilken av dem?
Bra fråga.
Men en av dem i alla fall.
Ja, en av dem. Det spelar inte jättestor roll. Båda är arga och tyska.
Ja, och han vaknar och Powell skjuter honom. Här på slutet mina anteckningar är jävligt röriga för att det fick jävligt lite plats. Men Holly knockar TV-killen, TV-gubben kommer upp till dem och bara, kan jag få höra några ord? Kan jag få, liksom så här. Och Holly svarar genom att klippa till honom och visa att hon är en riktig McClane.
Den här delen var också så här. Jag kände att det gärna kunde ta slut tidigare än vad det gör. Det känns lite som att vi måste inte knyta ihop alla assholes trådar och liksom, ja men, klippa ner alla. Utan det kan bara sluta med att ena tyskbrodern är död, sen hurrar de och sen är det slut.
Jag hatar faktiskt så här filmer som drar ut på slut för mycket. Så vad tycker du om Sagan om Konungens återkomst nu igen?
kunde klippa bort åtminstone två av de sluten, även om jag älskar dem alla.
Jo. Så jag tycker det här är inte så illa. Och jag tycker det är mysigt. Det tar slut bara. De får träffa Argyle igen och det är väl han som säger om det är sista replik med en av slutreplikerna. This is your idea of Christmas. I gotta be here for New Year's. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Jag tycker jättemycket om Die Hard. Det gör inte du, uppenbarligen, har jag märkt.
Nej, jag ljög faktiskt lite när jag sa tidigare att jag inte hade sett den förut. För det har jag. Men jag såg vad jag trodde inte var hela. För jag har för mig att jag somnade efter ett tag, att jag zonade ut också då. Men tydligen har jag sett hela och det var inte bättre andra gången jag såg det heller.
Men så dåligt är det väl inte?
Nej, men jag vet inte. Jag tror att den här har de här kvaliteterna av att man... Att nostalgin av det gör att man kanske höjer sitt omdöme lite grann. För att alltså förra gången jag såg den var också hyfsat nyligen. Jag har aldrig sett den som lite yngre. Och jag... Det kan också vara överhypen, men jag tycker fan inte att den är så bra.
Jag tycker den är...
Jag tror bara det för att jag inte gillar John McClane. Jag tycker inte om honom som hjälte. Jag tycker han är för... Men... Jag kan knappt ens förklara det. Jag tycker inte han är sympatisk.
Nej, jag kan väl förstå det.
Men jag tycker inte om honom. Och det är svårt att tycka om en film när man inte tycker om det huvudperson.
Jo, jag kan väl förstå det. Nej, jag är inte jättekär i John McClane som karaktär. Även om jag tycker han är lite så här lagom. Han har inte för mycket av det här. För att det ska alltid vara en så här superhjälte. Eller hjältegrej, men en superhjälte. Men hjältegrej att du ska... Hjältar går inte enligt hjärnan, de går enligt sina guts. Och jag tycker han har lite den här gut-grejen att han vet bäst för att han vet bäst. Men han är ändå, han är lite smart. Han är lite, inte charmig, jag vill fel att säga. Men han har lite sköna one-liners som inte känns super-cheesy. Utan som faktiskt känns lite som någonting någon nästan skulle kunna säga.
Mm, men det är fine. Det kan jag också tycka. Men jag... Det jag tycker kan vara lite tråkigt filmen igenom är väl att det finns någon, alltså det finns inte riktigt någon oväntad vändning, och det är bara, det är samma snubbar som är onda hela tiden, det är samma snubbar som är goda hela tiden. Alltså det är inte ens, alltså...
Det är aldrig någon som sliter av sig en face-off-mask, alltså en mask och visar vara en annan.
Nej, men det är aldrig någon som gör någonting oväntat alls egentligen.
Nej, det är en väldigt rak och enkel film. Och det är väl lite det jag uppskattar med den. För att alltså, det är inte den absolut bästa actionfilmen eller smartfilmen. Men den är en fantastisk, rak och enkel actionfilm utan krusiduller. Utan att vara, alltså, fortfarande med lite hjärna bakom. För man kan ju se väldigt raka och enkla actionfilmer som är väldigt, väldigt korkade. Men jag tycker att här finns lite, alltså bara det storyn hänger ihop. Vilket inte kanske alltid är fallet.
Prioritet på actionfilmer vanligtvis.
Nej.
Nej, men jag vet inte. Jag kanske bara föredrar en film där storyn inte riktigt går ihop med att det ändå händer någonting oväntat. Även om det oväntade kan vara ologiskt. Jag vill ändå se någonting... Men bara någonting som jag inte hade tänkt skulle hända. Eller...
Man behövde ju inte avslöja att de inte var riktiga terrorister redan i början.
Nej, exakt.
Man kunde ju köra.
Det blir ju inte så mycket reveal att vi öppnade valvet och var massa pengar. Mm. Att det har de ju redan sagt.
Ja, precis. Man skulle ju kunna gjort att man inte sa det rakt ut. Utan att man var lite höll det under.
Men kanske att de inte avslöjade vad det var i valvet de ville ha.
Nej, så man tänkte, åh gud... terrorister som ville massa och sen bara absolut bara, nej, vi ville bara pengar för vi är gurkar. Jag tror du kanske skulle uppskatta Die Hard 3. Die Hard 2 är en ganska onödig film, ärligt talat, för den är ganska mycket, de vill göra ettan igen. Så det är typ ganska exakt samma sak, fast det är tråkigare skurkar och de är på en flygplats. Sen kom trean där vi har en fantastisk Jeremy Irons och vi har
Samuel L. Jackson.
Varför lät det fel i mitt huvud? Samuel L. Jackson som blir teamad upp med John McClane. De kör lite buddy cop-grejen där. Och där har vi att säga för mycket lite twist.
Okej. Det låter ändå lite mer intressant. För jag gillar den lite twist.
Lite twist. Och de är på många olika ställen. De är i New York. Och åker runt i New York.
Det är ändå. Det är, alltså jag har inte något emot filmer som är på samma ställe. Men det var bara ett sånt tråkigt ställe att vara på.
Jo.
Det var bara ett sånt klassiskt actionställe. Alltså det var roligare om de hade haft den här firmafesten på... Jag vet inte. Ett spa eller någonting.
Men frågan är ju varför det är klassiskt. Var det klassiskt när den här filmen kom också?
Det är det antagligen inte.
Nej.
Men det är väl något som har blivit klassiskt under tiden. Att det är så här, ja, men typ heist-filmer till exempel utspelar sig ofta på hotell.
Ja, jo. Men det här för mig är en film i precis samma... Jag skulle sätta den på ungefär samma nivå som Speed. Jag tror att den är lite bättre än Speed. Men så här, enkel, fast underhållande action.
Något jag tror, som också är att jag inte gillar den så mycket, var att... Vad är soundtracket? Ah. Finns det något Die Hard theme? För jag kunde i alla fall inte höra någonting. Det skulle vara den här stråkorkestern i sådana fall.
Jag ska faktiskt googla Die Hard theme.
Det är någonting som annars knyter ihop sådana här filmer ganska bra, tycker jag. Det är om man har åtminstone ett starkt musikaliskt tema. Men här är det ju mest explosionsljud som hörs.
Reklam på YouTube här nu. Men det verkar inte som det finns genomgående tema för serien. För det finns så här theme.
Jag tror faktiskt att det är något som bara hade lyft det så jävla mycket för mig. Om man hade liksom... Ja, nu drar jag Mission Impossible-exemplet. Även om jag vet att du inte... Fast i och för sig bara tvåan, gillar de andra.
Mm. Och jag gillar lite... musiken som fan.
Ja, det blir ju alltid fetare när de drar igång teamet samtidigt som något händer. Eller som någon säger en replik. Eller som... Att man liksom etablerar saker genom musik. Vilket de inte gör här.
Vet vad som kommer upp om man söker på Die Hard theme?
Nej.
Ode to Joy, Beethoven, Symphony No. 9.
Exakt! Det är ju det enda. Och jo, den är ganska effektfull faktiskt.
För den används ju inte på särskilt effektfullt sätt. Det är ju inte, de gör ju ingen way for vendetta grej av det. Alltså, så här.
Nej, de använder inte jättemycket. Men det är ju den enda musiken som är återkommande. Så det är därför jag tänker på den.
Ja, det, i övrigt är det ganska vanlig spänningsmusik från en actionfilm.
Exakt.
Jo, jag kan förstå det. Men... Jag känner det på mycket av din kritik så här. Mm, ja, visst, men... Är vi färdiga med Sumer? Ska vi liksom, har du några mer generella tankar? Vi känns som vi gick...
En generell tanke är ju också det här. Det är en kvinnlig karaktär med.
Ja.
Och hon ska vara bra på sitt jobb. Och ja, hon säger till Hans en gång. Men utöver det är hon ju ganska värdelös. Och det är ju så här, det är ganska många manliga karaktärer med som... Varför kunde man inte bara byta ut en? Varför kunde inte journalisten vara en kvinna som var ett as?
Nej, den här filmen kommer ju inte precis klara Bechdel-testet.
Och det tycker jag inte ens kan insiktas med att det är en gammal film. Det är bara dåligt.
Mm, jo, det är det ju. Men det känns, ja, precis, det känns ju inte ovanligt heller.
Nej, verkligen inte. Ja, det är något som actionfilmer gör om och om igen och fortfarande gör nu för tiden.
Mm. Jag tänker på sen att vi gick och såg Interstellar bio och klarade den Bechdel-testet. Högst tveksamt, va?
Högst tveksamt. Alltså det är ju några kvinnliga karaktärer, men de pratar ju mest om män.
Jag tycker det är sällan två kvinnliga karaktärer befinner sig i samma rum. Eller de liksom de viktiga kvinnliga karaktärerna möts i princip aldrig.
Nej. De har ett samtal. Vi ska inte spoila någonting. De har ju åtminstone ett ganska viktigt samtal, men då är det ju en man de pratar om.
Ja. Och då är det väl inte ens live-samtal, det är väl mest på att...
Nej, exakt, ett meddelande så du kan inte ens räkna.
Nej, så det är ju inget ovanligt att ha dåligt med kvinnor. Och nej, Die Hard är ju så jävla mycket white male power fantasy. Men... och det är ju liksom så, det är ju någonting man får vara medveten om när man ser den här filmen.
Vad har vi för tankar kring att den, eller åtminstone du anser det var en julfilm med dig och många andra också?
Jag tror det är en lite revoltgrej. För att julfilmer som är sjukt juliga är ganska ofta ganska kassa. Helt ärligt. Det finns ju mycket skit i den genren där folk liksom bara sätter Tim Allen i rollen som jultomten liksom.
Åh, att... Santa Claus-filmerna!
Det är ju inte så. Så därför har det blivit lite en revolt att man tar den här filmen som utspelar sig på jul, som har en hiphop-låt som jullåt och lite så här. Och sen för mig är det nu julig, men det är nu mycket för att jag har sett den i närheten av jul många gånger. Och egentligen är det här alldeles för tidigt, det är för jag har inte julkänsla alls än.
Jag fick ju, alltså, jo, jag förstår ju till viss del varför folk ser det som julfilm, för det är lite, den utspelar som jul, det är lite julreferenser. Men jag hade gärna sett ännu mer. Alltså jag tror det hade gjort filmen, gett att den, men ännu lite mer känsla. Att, jag vet inte, att han använder mer julgrejer för att ha koll på folk eller någonting.
Att han typ så här bygger fällor.
Inte ens här hemma, men att, jag vet inte, om han ska hänga någon med en kedja, varför hänger han inte dem med liksom en sån här twinkly lights ljusslinga?
Jo, absolut. Det... För att jag undrar hur mycket de tänkte, om de liksom, att det bara blev att den utspelade sig på jul, eller om det var en liksom sån medvet. Alltså att jul bara är för att så här, vi behöver en anledning till att de ska träffas, vi gör det till jul. Eller whatever.
Och för att de ska kunna säga lite roliga one-liners om det. Typ Argyle ska kunna säga roliga jul. Saker.
Säger han många roliga julsaker?
Nej, men det var ju det här I wanna spend New Year's with you, bla bla.
Ja, jo.
Och spela rappen och
jo. Jag tittar nu på posten till filmen. Och jag tänker nu läsa dig taglinen, och så vill jag att du efter ett kommentar hur väl du tycker den stämmer in med vad man faktiskt har sett för film. Mm. 12 terrorists, one cop. The odds are against John McClane. That's just the way he likes it.
Alltså det är så 80-tal.
Ja, och det känns som en tagline gjord till, men till typ en Schwarzenegger-film eller någonting. För det är inte alls precis så John McClane likes it. Han är så skitgrumpy och missnöjd av att ha hamnat i den situationen.
Ja, verkligen. Alltså det är inte... Vadå? 12 terrorister. Det är ju egentligen bara en terrorist. De andra spelar inte så jävla stor roll.
Nej, men det är väl att han måste ha ihjäl alla så här.
Ja, men de är inte... då är det så här. Det är inte ens ett så imponerande antal i sådana fall.
Nej, alltså. Nej, men man hade haft den taglinen på... ja, men typ Bourne. 1400 terrorists. One dude who knows stuff without knowing why. Jag borde bli tagline-författare.
Wow, och spilling kan... trailers med den rösten alltså.
Ja, jo. Det känns så jävla oimponerande trailerröst. Ska vi wrap it up och komma med ett utlåtande då?
Ja.
Jag tror inte det är den stora avsnittet. Jag tycker att absolut att man ska vara med bland 1001 filmer och se när du dör. Men vad säger du?
Alltså det är svårt för mig att säga. Alltså med tanke på att jag själv inte tycker den är så bra, så är det ju svårt att vara objektiv.
Ja, men objektivitet är ju inte det vi gör här. Vi gör ju...
Nej, det är för sig sant. Så vi ska gå efter den subjektiva...
Din åsikt. Om du skulle skriva en lista på 1001 filmer som man måste se, både för att de är bra och för att de är popkulturellt viktiga. Och för att, alltså så här, om du skulle göra en lista på 1001 filmer för att utbilda någon om film i världen.
Oj. Alltså här... det här med popkulturellt viktig är ju det den skulle komma in på i sådana fall.
Mm.
För att den är ju ständigt omnämnd när det gäller actionfilmer. Och den, detta har jag inga grunder på, men den kanske blev lite början på att man började göra lite mer intelligenta actionfilmer också.
Ja, men det är ju min teori. Att den här var i den punkten. Vet du, Speed kom väl ungefär samtidigt och hade ju också lite... Alltså intelligent är ju verkligen en väldigt frikostig användning av ordet. Men det är ju inte lika dumt som innan. Jag menar, visst, Bruce Willis är vältränad, men han är ingen muskelknutte. Och det är inte Keanu Reeves. Tack. Varför har jag så... ja. Konstigt. De är ju inte muskelknutta så, utan de är ju mer, alltså de är ju actionhjältar, men de har lite hjärna.
Det är ju inte bara så att springa runt i en skog och mörda folk för att de är onda.
Nej.
Utan det händer ju lite mer. Så på så vis så kanske den skulle vara med. Men då kan jag också vara så här, ja, men det kanske kom filmer efter den här som följde på trenden som jag tycker är bättre.
Men vilka tog, vilka är det just den här genren är det som är bättre än simpel? Alltså...
Det är ju nu jag skulle komma med några sköna exempel på det här, men det har jag väl inte riktigt. Det skulle väl, alltså de kom ju ganska mycket senare då.
Mm.
Jag har ju inte jättebra koll på 80-tal, tidigt 90-tal.
Nej, alltså det känns som det kom mycket film efter det här som har försvunnit för att det var typ, de gjorde samma sak igen.
Mm.
Det finns ju, jag tror många skulle i den här kategorin sätta typ True Lies.
Mm.
Som är, det är också lite samma, fast däremot problem, mitt problem med True Lies är att så fort Arnold Schwarzenegger satt i filmen där han skulle skådespela lite mer, så för mig blev det så bara åh. Och det är så tydligt att han inte är
inte bra på det.
Han är inte en bra skådis. Det är liksom.
Men True Lies är väl med Jamie Lee Curtis eller?
Ja, precis.
Ja. Det räddar ju den filmen så himla mycket.
Ja, hon är fantastisk. Ja, även om jag tycker, jag vet inte riktigt hur jag tycker man använder henne i den.
Mm, kanske inte den bästa kvinnliga porträtteringen jag sett, nej. Och jag tror nu att jag har kommit fram till att nej, jag hade inte haft med Die Hard i min 1001-bok.
Så då måste vi, då ska vi slåss om det här då?
Alltså om vi slåss om, alltså det här, det är ju bara baserat på min subjektiva åsikt för att jag inte tycker den är så bra. Men eftersom jag ser det popkulturella värdet i den, så på vår gemensamma, så kan den nog ändå förtjäna en plats.
Jo, ja. Jag vill ju såklart ha det. Och jag får säga att det finns en hel del nostalgi för mig i den. För att jag har sett den så mycket och så. Men jag tycker att den är ett väldigt bra exempel på en film i sin genre. Om man skulle så här, ge en crash course i liksom så här actionfilm, så hade den varit en av filmerna man tog.
Mm. Jag är ledsen att jag inte fastnar mer, för den är ju mer intressant när du beskriver den än när jag såg den. För att jag fångar liksom inte upp trådarna, för att jag fokuserar inte, för jag tycker det är tråkigt.
Ah. Du vill ju ha det lite svulstigare.
Ja.
Du vill ju ha duvor som flyger i slow motion.
Det måste inte vara duvor som flyger i slow motion, men det kan ju vara någon musik. Bara ge mig lite musik så är det hemma.
Ja. Men jag tror att den här, den fick ett större värde än vad den har tänkt sig. Men jag tror den var tänkt som en ganska så här, alltså den är ju väldigt standard actionfilm, men den var nog tänkt att den kunde lika väl ha blivit en dussinfilm.
Ja.
Det blir så att Die Hard hamnar, trots vissa reservationer från din sida, med på vår topp.
Ja.
Topp 1001.
Den här... den lägre halvan. Om vi ska göra någon form av ranking.
Vi har alltså kommit fram till att Die Hard är en av de 1001 filmer du måste se innan du dör. Det här med att inte ha tjocktröja på sig. Eller ha tjocktröja på sig men inte ha på sig.
Alltså att man knyter den runt
antingen höften eller runt axlarna. Vad är grejen med det?
Ja, är det inte också någon form av lite såhär snobbig stil? Typ Ralph Lauren-tröjor och sånt har man knutna på det sättet.
Jo, det är nog lite det. Men det var, och det är en stil som har hängt kvar i så fall. För att den var ju ännu vanligare. Här var det ju, ska du visa att någon är rik, så knyt en tröja runt axlarna.
Men det är väl på något sätt, alltså kanske lite på sommaren, att ännu mer kunna visa hur rik någon är. För då kan man ha liksom en Lacoste-piqué på sig, men sen är det för varmt att ha en tröja.
Men man kan ändå visa att man äger en tröja.
Exakt.